Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Där vi låter en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om klassiska politikersvar.
Där vore det ju dumt att föregå utredningen.
Det är den samlade bedömningen.
Men frågan bereds ju fortfarande i regeringskansliet.
Varför slingrar sig politiker när de ska svara på frågor? Vilka språkliga knep använder de? Och är det effektivt? Det ska vi prata om nu. Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot och Sveriges Radio. Hej Fredrik!
Hejsan!
Och Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej!
Hej Emmy!
Fredrik, du har ju lång erfarenhet av att försöka få svar från politiker. Jag vet att du har med dig en lista på klassiska politikers svar som är så lång att vi kommer behöva göra två avsnitt om det här ämnet.
Ja, det finns mycket att säga om det.
Mm. Och Susanna, du är ju van vid att analysera människors samtal och språkliga interaktioner. Nu har du tagit igen politikers språk. Vad skulle du säga är den stora skillnaden på hur politiker svarar på frågor och hur vi andra brukar svara på frågor?
Mm, jag kommer nu göra en politikergrej och säga att det här är inte riktigt rätt ställd fråga.
Nej, okay.
Utan journalister ställer inte riktigt frågor på samma sätt som man gör vid frukostbordet i en relation.
Nej.
Och politiker besvarar inte frågorna på samma, riktigt samma sätt som vid frukostbordet i en relation. Så att hela den här relationen mellan journalisten och politikern är något annat.
Vad liknar det då mer än ett samtal vid frukostbordet?
Ibland kanske lite grann ett förhör.
Ja, men det är samtal som har speciella spelregler det här.
Så är det.
Ja. Och vi ska börja med en språkfråga från en lyssnare som vanligt här i språket. Och då är det lyssnaren Johan som skriver så här. Ta gärna upp Matrix-duckningar av svar i stil med vi ska utreda det. Och varför vissa provoceras av det mer ärliga, jag vet inte. Och vi ska lyssna på bara ett exempel om hur det kan låta när politiker gör så här. Här är det Karin Enström, Moderaternas partisekreterare, som medverkar i Studio 1 i september 2024. Hon får frågan om de kan tänka sig att gå emot en utredare som inte vill införa ett förbud mot lotterier.
Är ni beredda att gå emot den? Ja eller nej?
Ja, som sagt, både statsministern och finansmarknadsministern har ju öppnat för det. Men frågan bereds ju fortfarande i regeringskansliet. Så att där kommer vi ju att komma tillbaka med ett besked.
Ja, här fick vi ju liksom två slitna klyschor på en gång. Nämligen dels det här med utredning som man kan tillsätta för att skjuta upp något. Men också frågan bered, som ju är någon slags favoritsvar från politiker ofta. Och det behöver ju faktiskt, ofta blir det ärendet bereds i regeringskansliet, precis som vi hörde här.
Mm.
Och det behöver egentligen inte betyda någonting alls. Det kan pågå ett arbete i regeringskansliet, det kanske inte gör det. Det betyder bara ungefär att vi har i alla fall ingenting klart som vi vill eller kan berätta om.
Det här är ju oerhört vanligt, just det här med frågan bereds. Jag tänker vi ska lyssna på hur det kan låta i nyhetsinslag i Sveriges Radio.
Vi har sökt regeringen sedan dess om varför, men får inget annat svar än att frågan bereds på regeringskansliet.
Beskedet från justitiedepartementet är att frågan bereds.
Fredrik, vad kan man göra som politikreporter när man får ett frågan bereds? Kan man berätta det på ett annat sätt eller ställa någon mer fråga? Eller vad?
Ja, alltså det är ju inget svar i alla fall. Och det kan man ju möjligen markera på något sätt. Att man kan säga att vi får inte veta någonting om detta. Svaret är bara att frågan bereds. Men det här med att skylla på en utredning, att man säger nu ska utredningen ha sin gång eller jag vill inte föregripa utredningen. Det förekommer ju rätt ofta också, men det knepet är så slitet. Alla vet att det är ett knep, så att man kan räkna med att man får liksom misstrogna miner från journalisterna eller något sarkastiskt svar.
Alltså jag tänker så att egentligen, i det här samtalet mellan journalist och politiker finns det ju en tredje deltagare. Och den tredje deltagaren är allmänheten. Och i relationen journalist och politiker, som du säger Fredrik, du vet vad detta betyder. Men jag kanske inte vet vad det här betyder. Det kan låta för den tredje deltagaren som att det här var ändå stabilt. Här har vi politiker som inte rusar in. Medan det du hör är, åh nej, nu vill de inte svara igen.
Så kan det vara. Jag tror att kanske lyssnare som följer politik mycket och så, eller är lite extra intresserade, de vet också att det här med att jag vill inte föregripa utredningen är en klyscha. Däremot så tror jag att det här med ärendet bereds i regeringskansliet, det ska man väl nästan vara journalist för att förstå att det bara är en smitning.
Det finns ju fler sätt som politiker sådär inte svarar eller nästan svarar på frågor. Jag vet, Fredrik, att du har då en lång lista på floskler som politiker brukar svara. Kan du ge oss några av dem?
Absolut. En är om journalisten till exempel frågar, men varför gjorde ni så här? Så kan jag svara politiker, nu ser jag framåt. Nej, nu ser jag framåt. Den är väldigt vanlig. En annan är, vi följer detta noga. Det betyder ungefär att ja, det du säger, det låter oroande, men vi vet absolut inte vad vi ska göra åt det.
Nej,
okay. Den är jättevanlig också. Ja. Jag välkomnar en prövning. Det är när någon har anmält den för någonting. Det är antingen till KU eller till och med en rättsprocess. Det betyder att jag har inte gjort något fel och det kommer ni andra snart förstå. En liten favorit för mig, det är den här när man inte kan motivera alls varför man har gjort någonting. Så säger man, jag gjorde en helhetsbedömning eller en samlad bedömning. Och sen säger man inget mer. Ett exempel är förre statsministern Stefan Löfven. Han gjorde detta när han skulle förklara varför han sparkade den miljöpartistiska bostadsministern Mehmet Kaplan.
Det är en samlad bedömning. Mehmet Kaplan gör en samlad bedömning av den här situationen.
Vad är denna samlade bedömning tycker du själv är allvarligast?
Det är den samlade bedömningen.
Och jag har aldrig hört någon utveckla det här svaret. Å ena sidan så tänkte jag så här i min helhetsbedömning.
Nej.
Å andra sidan tänkte jag så här, utan avsikten är enbart att smita då. Sen har vi den här med när journalister frågar om regeringen har förtroende för en minister eller myndighetschef eller viktig tjänsteman. Det brukar ju vara när det är någon som är i blåsväder. Du kan ta till exempel nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som fick avgå. Då brukar svaret bli regeringen har förtroende tills något annat meddelas. Den är ju då så oerhört vag och orsaken till det är väl egentligen att i det läget så vågar ministern varken ställa upp för den här personen, för det kan ju komma fler avslöjanden. Om man inte är redo att sparka den ännu, då blir det så här jättesnömosigt. Mm.
Alla generaldirektörer har naturligtvis regeringens förtroende.
Så även Birgitta Hallenius har regeringens förtroende?
Alla generaldirektörer, inklusive de som nu utsedda naturligtvis, har regeringens förtroende.
Det var du, Fredrik, va?
Ja,
inte som var Bosse Ringholm, utan som var reportern.
Nej, ja, det stämmer. Jag hörde det. Det var jag.
Det var 1999, så det var länge sedan. Men det var väl exakt det du beskrev här innan, va?
Ja, absolut. Vad har vi med då? Ja, vi har ju de här, vi ska göra en översyn eller vi ser över våra rutiner. Den skulle jag säga att den är så sliten att den inte funkar så bra längre. Att man kan få, man tas inte riktigt på allvar, i alla fall inte av journalisten. Men en välvillig tolkning är ju att det också skulle kunna betyda att vi måste kanske göra någonting. Det här fungerade väl inte så bra.
Jag tänker det är många saker som blir väldigt känsliga för politiker att säga, som till exempel, vi gjorde fel. Så det är som att de hoppar över det ledet. För det är klart att om någonting har gått tokigt, då vill man att de ser över sina rutiner.
Ja, det ligger väl mycket i det där med att man ogärna säger att man hade fel. En likartad sak är att man hör ju väldigt sällan en politiker be helt rakt och förbehållslöst om ursäkt. Det förekommer ju väldigt sällan. Däremot så förekommer det sådana uttalanden av typen om jag har sårat någon, eller om jag har sagt något som har missuppfattats, eller om jag har sagt något som har provocerat någon, då ber jag om ursäkt för det.
Och du vet med att den där ursäkten funkar ju inte heller hemma, så där kan man tala på. Om du blev ledsen, ber jag om ursäkt. Nej.
Ja, precis. Det kan ju också vara lite att det var ditt fel, du som blev ledsen.
Ja, precis.
Var inte så känslig, tror jag det betyder.
Nej. Vi ska gå vidare med en annan lyssnarfråga, och det är Tony som skriver, apropå politikers språk då. Alltså, man hör alla säga att de ska ta ansvar. Men vad betyder det när en politiker säger att de tar ansvar? Och det här verkar ju vara ett favoritord för politiker. Vi ska lyssna på hur det lät i starten av en intervju som Simona Moham som gjorde i Agenda efter att hon då sagt att de kan tänka sig ha med sig Sverigedemokraterna i en kommande regering.
Varför har du ändrat dig?
Ja, för att det är viktigt att vara med och ta ansvar för Sverige. Jag tycker att vi visar det här väldigt tydligt att vi har gjort en uppgörelse som är bra för Sverige, som visar att Liberalerna är och kommer fortsätta vara ett parti som tar ansvar i en tid där vi behöver se fler partier som faktiskt tar ansvar och bedriver en politik som är viktig.
Ja, där sa hon ansvar 3 gånger på 20 sekunder och det blev fler ansvar i den intervjun. Och det är inte bara Mårmsson som tar ansvar, vi ska lyssna på några fler politiker som tar ansvar.
Vi tar ansvar för de offentliga finanserna.
Det handlar om att gå in och orka ta ansvaret.
Jag hör att många människor längtar efter något mer. Efter en rörelse som står upp för både frihet och ansvar. En grupp.
Det var Mikael Damberg från Socialdemokraterna och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet och Elisabeth Tandringqvist från Centerpartiet som tog ansvar. Susanna, vad menar de med ansvar tror du?
De menar många olika saker. Det finns inget parti som inte vill ta ansvar. Jag har kollat i Svenska valmanifest för riksdagsval från 68 och framåt och alla partier använder ordet ansvar, men de använder det på lite olika sätt. I de här illustrationerna som vi hörde nu, där var det ju ganska mycket att vi tar ansvar och då är ju det implicita, det som inte sägs men som alla förstår som hörde, det är att de där andra har ju inte tagit ansvar. Men man kan också se att olika partier fyller ansvar med lite olika saker, alltså associerar ansvar med olika saker. Så Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de pratar om ett solidariskt ansvar. Det gör inga andra partier. Alla partier talar om gemensamt ansvar. Personligt ansvar finns bara på högersidan. Det finns några enstaka fall i de här dokumenten där det finns en negation där att man ska inte ta ansvar. Det som händer då, det är ju att man sätter upp en sorts gräns för vad är det som är rimligt att ta ansvar för och vad är det som är orimligt att ta ansvar för. Som regel så är det Sverigedemokraterna som säger att men det finns vissa saker som Sverige inte ska ta ansvar för. Till exempel andra nationers medborgare.
Fredrik, vad säger du om det här när du hör politikerna säga att de tar ansvar?
Ja, det låter ju bra och sen är det väl, har det väl också att göra med hur vi uppfattar politikerrollen, att jobbet är lite grann att ta ansvar. Men man kan också använda det på ett lite undanglidande sätt. Till exempel om man frågar statsministern, vilket är ditt ansvar för att det blev så här? Det kan vara både Ulf Kristersson eller tidigare statsminister. Då får man ofta svaret, ja som statsminister har ju jag ju alltid det yttersta ansvaret. Men det här ärendet har handlagts av Socialdepartementet eller liknande. Det vill säga, man vill inte framstå som att man smiter från sitt ansvar. Men egentligen menar man ändå att det här har jag inte haft så mycket med att göra. Utan det är någon annans fel.
Just det, ansvar är lite som en boll som man ibland vill kasta iväg då. När man inte vill ha den för att man inte vill bli ifrågasatt för någonting.
Precis.
Ja. Susanna, jag vet att du har kollat lite på när ansvar används mest. Eller liksom när det trendar.
Ja, jag har kollat på texter från SVT Nyheter. Och då kan man följa dem över tid från... Jag har data från 2011 och framåt. Och då kan man se ganska tydligt att sent på året 2014, sent på året 2018 och sent på året 2022 pikar ta ansvar.
Mm. Och vad är det som händer då?
Ja, att man har bildat regering och ska visa hur ansvarsfull man är då förstås, antar jag.
Ja, ja och inte bara hur ansvarsfull man själv är, utan kanske också... att nu måste de andra faktiskt kliva fram och ta ansvar.
Skulle det också kunna vara det här med en standardgrej för en ny regering är ju att säga att den har ärvt ett råttbo eller ja, liknande. Och precis. Nu är det vårt ansvar att rensa upp i det här träsket.
Ja, de sakerna kommer också i det här.
Ja, nu har vi pratat här om politikers språk. Hur skulle ni säga att de här formuleringarna funkar i andra sammanhang, alltså i vardagsspråket? Har ni testat någon gång, Fredrik?
Men jag gör det för jag tycker det är kul. Och jag har lärt mina barn till exempel det här med att jag gjorde en helhetsbedömning. Så man kan fråga, varför gjorde du inte din läxa? Ja, men jag gjorde en helhetsbedömning, kan mina barn svara då.
Är du glad att du har lärt dem det?
Ja, men det blir ju kul. Och bara för någon vecka sen så dagen innan min dotter skulle fylla år så frågade hon, ja men har du beställt de här kläderna nu då, som jag ville ha på nätet? Det skulle ju bli en överraskning så sa jag då att nej men nu ska utredningen ha sin gång och det vore fel av mig att föregripa utredningen. Men hon vet ju vad det betyder då så att hon tycker ju också att det är lite roligt då.
Fredrik, du är en förebild.
Som förälder ja. Eller inrikespolitisk ja. Kommentator?
Båda förstås.
Mycket bra. Susanna Karlsson och Fredrik Furtenbach, tack så mycket för det här.
Tack.
Tack.
Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker väljer att svara något helt annat än det frågan handlar om och förvandlas till papegojor.